Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Arbetsrätt. Vad gäller egentligen på den hybrida arbetsplatsen?
Anställda som inte vill komma till arbetsplatsen på grund av egen eller andras vaccinstatus. Hur hanterar nya vanor och husdjur som medarbetarna skaffat sig?
Ja, det är mycket nytt just nu. Och om jag jobbar hemma mycket så har jag hört att mitt hem kan bli en driftenhet, vad nu det är.
Ja, det här är några av de frågor som faktiskt har hamnat i juridiskt fokus i och med förändrade arbetssätt under pandemin.
Och idag har vi tagit hjälp av en arbetsrättsexpert för att reda ut några av de vanligaste frågorna. Häng med!
Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop.
Mm. Och det handlar ofta om att få till bra samarbeten. Om att hitta dynamiken i en tydlig riktning för alla och frihet för individen att agera självständigt. Dessutom behöver vi förstås trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både kan må bra och prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup
och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya idéer och inspiration varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Ja, det är faktiskt så att bara 50% av alla företag har en strategi för hälsa. Och så lite som en femtedel av dem använder data för att underbygga den här strategin, om man nu har den. Och det här visar en undersökning gjord bland över 900 HR-proffs i 30 länder. Och samtidigt uppger många att det är faktiskt svårt att få tillräcklig budget för att nå en önskvärd effekt i sitt hälsoarbete.
Mm. Men att mäta och räkna på hälsa som man gör när man jobbar med det strategiskt, det kan faktiskt skapa grund för investering och utveckling. Och vad och hur ni mäter på ett företag och vad ni gör av resultatet kan få viktiga och stora effekter. Och Fredrik Karlsson på Twitch Health, vår samarbetspartner, han delar 4 tips för er som vill mäta rätt och inte bara mäta mer.
Mm. Och så viktigt då förstås att ringa in varför man ska mäta. Det här har vi pratat om i podden många gånger. När man har gjort det, ja, då gäller det förstås att välja relevanta utfallsmått. Alltså vad är det för resultat man vill se? Och sen måste man ju också mäta rätt, inte mer. För att idag är det väldigt lätt att få in mycket data. Men det kan också bli väldigt stökigt. Så mät rätt, bara det man behöver. Och sen är det dags att räkna och analysera.
Ja, för sen så börjar det roliga och det är ju faktiskt att jobba med just utvecklingen för att skapa mätbara resultat. Och det här är någonting som Twitch Health kan hjälpa er med, förstås som en del av sina tjänster. Att just räkna på den hälsoinvestering ni gör och vad den faktiskt leder till. Och hur det här kan funka, det berättar vi mer genom en länk som vi lägger på vårt inlägg till det här avsnittet. Och ni kan också hitta det på Twitch Healths hemsida. Nu välkomnar vi Mikael Jensen. Du är arbetsrättsjurist och du hjälper arbetsplatser med arbetsrätt och HR-frågor. Men du är även verksam som ombud i arbetsrättstvister och har en bakgrund som företagare och har varit verksam inom fackförbundet Ledarna och inom Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Men idag så driver du MBL 11 som är en arbetsrättsbyrå och ni har ju fullt upp med de här frågorna. Så att välkommen hit!
Ja, men stort tack Ann-Sofie och kul att jag får vara här.
Mm, härligt att ha dig här. Vi har en massa frågor som du hörde i inledningen här. Inför den här poddinspelningen så fick vi helt enkelt en rad områden sända till oss från dig. Just sådana grejer som du får väldigt mycket frågor om idag kring det arbetsrättsliga efter pandemin. Så vi ska försöka reda i de här. Och om vi börjar med den här väldigt stora frågan kring att vara vaccinerad eller inte. Om en medarbetare inte vill komma till kontoret för att de är ovaccinerade eller för att andra är det, vad gäller då?
Ja, det är en uppsjö med varianter på frågor som ställs på sin spets nu när pandemin förhoppningsvis är på återgång och människor som har varit hemma då ska ta sig tillbaka på kontoret. Man kan väl, ja, det finns många varianter på frågan här, men för det första så en vanlig fråga är ju att anställda som är oroade över att det finns andra som inte är vaccinerade på arbetsplatsen. Och den oron har vi fått till oss ett antal gånger. Det är ju så, det vet ju de flesta, att ovaccinerade har lättare att sprida sjukdom helt enkelt. Ja. Eller sprida covid-19. Och det är ju inte utgångsläget är du anställd för att jobba på en plats, en fabrik eller ett kontor eller sådär, så får du helt enkelt vara där och arbeta. Det är ingenting du kan välja själv i utgångspunkten. Så att säga. Man får titta på anställningsavtalet.
Så även om man är orolig, alltså, så det finns inget så att säga, lagutrymme för den typen av känsla, eller man ska säga?
Inte i grunden finns det inget lagutrymme att stödja sig på för att inte komma till jobbet. Så att säga. Utan man får titta i anställningsavtalet först och där. Liksom. Är det jobbet som gäller så är det där du ska vara, om det är det som företaget eller din arbetsplats kräver av dig. Sen så kan man ju rent oron som sådan, den kan man ju behöva hantera och ta tag i förstås som chef eller som personalperson som ska stötta chefer med rådgivning och hjälp hur de ska hantera den här frågan. Många arbetsplatser har ju kanske inget förbud heller mot att man använder munskydd eller handskar eller vad det nu kan vara om man nu känner en oro. Lite mer prekärt blir det för arbetsgivaren då. Vi hjälper ju bara arbetsgivarsidan då, så därför så har jag lite enögd bild så att säga. Men det kan man bara veta nu när jag ger svar. Men lite mer prekärt blir det om man har personer som tillhör en riskgrupp. Och det är ju ingenting man själv bestämmer om man tillhör riskgrupp eller inte utan som anställd, utan det är ju Socialstyrelsen som har räknat upp ett antal kategorier för vilka som är riskgrupp. Då. Och tillhör man riskgrupp då kan man ju behöva göra en riskbedömning som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen då, och sen fundera på hur man kan skydda och vilka åtgärder man kan vidta så att säga, vid återgång då. Och sen har också Arbetsmiljöverket fick ju uppdrag utav regeringen att ge någon lite mer hands-on hjälp till arbetsplats. Och hur ska vi hantera pandemin? Det var i början på året då. Och då är det är rätt så enkla råd. Dels är ju råden både till personer då att eftersom covid-19 anses vara en samhällsfarlig sjukdom. Eller en sjukdom som är samhällsfarlig så omfattas av smittskyddslagen, så ska man ju själv vidta åtgärder för att inte smitta andra. Så man ska hålla avstånd och inte komma till jobbet om man är sjuk och så vidare. Och arbetsgivaren kan ju fundera över ventilation och hygien och sådär. Man kanske behöver städa lite ofta och sådär. Så lite sådana åtgärder kan man ju vita förstås.
Men det är intressant, nu har vi pratat om det här problemet utifrån någon som idag är orolig för att kollegor är ovaccinerade så att man kan bli sjuk. Och det du säger då är att är jag i riskgrupp, då är det bra att veta att arbetsgivaren faktiskt har en skyldighet att liksom ombesörja att jag ska kunna gå till jobbet trots att jag är i riskgrupp.
Mm.
Och det är ju bra att veta att man har stöd där helt enkelt. Men sen finns det ju den andra frågan, och det har ju varit mycket diskussion nu som vi har kunnat läsa i nyheterna om, kan arbetsgivare kräva att en medarbetare vaccinerar sig? Och där har i alla fall jag dragit slutsatsen att nej, det får man inte, eller hur?
Ja, folk är väldigt... när man ger råd så är man ju som rådgivare kanske också väldigt försiktig. Så hittills har det varit en väldigt försiktig hållning när jag har sett råd från, som man ger till företag och till arbetsgivare och till arbetsplatser. Vad ska man säga där? Det som är helt klart i alla fall är att man kan ställa kravet på nyanställda och andra som inte är redan anställda, så att säga. Som jag vet att en del elever får det kravet om de ska få komma ut och göra praktik och sådär. Och det är ju fler och fler, framförallt regioner som vårdarbetsgivare som inför det kravet. Och det är ju ett rimligt krav eftersom det är ju riskgrupper man hanterar som vårdleverantör, så att säga.
Ja, det är kanske där som det ställs på sin spets allra mest. Att inom Absolut. Vården får man ju ändå människor som både riskerar att bli sjuka och som kanske redan är det. Jag läste i en artikel så sent som i morse att i Stockholm så gör kommunerna väldigt olika, och av 20 plus kommuner så är det hittills 3 som då ställer krav på nyanställda inom vården att de ska vara vaccinerade. Men samtidigt så är det ju så att vi har då lagstöd, vi alla svenska medborgare, att ingen kan kräva att vi vaccinerar oss. Så det betyder ju att de som redan är anställda kan man inte ställa några krav på. Men de får man ju i så fall omplacera.
Ja, å andra sidan kan man ju då fundera på frågan, kan man då kräva ha sitt jobb kvar? Och vår före detta socialminister, jag vet inte om hon blir socialminister nu, för det kanske var dumt att säga det i en podd.
Nej då, det går så bra. Vi spelar in 30 november och vi vet inte riktigt. Nej. Helt okej.
Nej, den nya regeringen ska presenteras idag, ja, precis. Ja.
Och gamla socialminister har ju i alla fall påpekat möjligheten att man får då bli omplacerad helt enkelt. Men, och det är klart att en kommun eller ett landsting har ju en ofantlig mängd tjänster, och det är lite lättare kanske att kräva omplacering, men en liten arbetsplats eller en liten arbetsgivare har ju inte samma möjlighet. Så att är det en förutsättning att man är vaccinerad för att kunna utföra sitt arbete, så kan inte jag säga om man kan behålla sitt arbete om inte det går att omplacera. Faktiskt.
Nej, men man har inte rätt att säga upp någon, utan då behöver man omplacera den.
Ja, men är det inget jobb, vad ska du göra då?
Okej, så du menar att det skulle kunna gå så långt att man faktiskt har rätt som arbetsgivare att avskeda den som inte vaccinerar?
Ja, säg upp, tänkte jag då.
Jaha, är det olika begrepp kanske?
Ja, precis. Ja, men tänk, för en annan variant är också ett krav. Du kanske är en säljare som far runt i Europa. Jag vill säga en säljare bara för att hitta på en tjänst, så att säga. Du kommer inte in, blir inte insläppt, kan inte utföra ditt arbete. Kan du då fortsätta att kräva vara Europasäljare om inte du kan utföra ditt arbete? Så jag tror man kan ha en ganska lite tuffare hållning än vad som hittills är liksom kommunicerat. Men givetvis innan man säger upp, antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl, så måste man ju titta på, har vi omplaceringsmöjligheter?
Okay.
Men du kan ju inte kräva att utföra ett arbete som... Alltså att ha kvar ett arbete inte du kan utföra helt enkelt. Ja.
Så det är 2 olika lag, liksom, områden här. Att min rätt som individ att säga nej till vaccination, den har jag kvar. Men om det blir omöjligt att utföra mitt arbete och arbetsgivaren verkligen kan bevisa det på något sätt, då finns det möjlighet att man kan bli av med jobbet.
Ja, det vill jag påstå.
Ja, men precis. Som det vaccinpass som krävs för att köra en lastbil till exempel över en gräns. Och då får man inte göra det man inte har. Då blir det ju ganska brutalt tydligt att det jobbet går inte att liksom utföra. Så det är ju precis, det är mycket som går in i varandra här. Att jag har ju, precis, jag har min rätt kvar, men konsekvenserna får jag ta om jag håller i den här rätten.
Ja, men exakt. Det är ju väldigt knivigt och det är ingen som har vågat pröva det vad jag känner till hittills. Men det kommer säkert att komma upp och det blir ju tuffare och tuffare tag i världen nu kring det här kravet på vaccinering. Sverige får ju tuffa krav här från den 1 december. Mm. Och andra länder inför också tuffa krav i vårt närområde. Då. Så att, det påverkar givetvis arbetslivet också.
Ja, verkligen. Det ställer mycket på sin plats. Jag tänker vi kommer in på det här också att på mitt anställningsavtal ofta så står det ju då att där jag ska arbeta, det är en adress som troligtvis är en fabrik, kontor, alltså det är en arbetsplats eller borta från mitt hem. Men om vi, och många är ju och löser på olika sätt det här att få tillbaka människor till kontoret med lite morot eller piska eller hur man gör. Men om vi vänder på det, kan arbetsgivaren kräva hemarbete trots att det allmänna rådet som det är i Sverige just nu så släpptes det ju mycket 29 september tror jag det var. Att det inte finns något krav och uttalat liksom riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, men kan arbetsgivaren kräva hemarbete?
Nej, det tycker jag inte. Är du anställd så har man oftast avtalat om var arbetet ska utföras. Sen kan det ju finnas i kollektivavtal eller sedan tidigare anställningen att det är flytande såklart. Det kan man ju tänka sig många befattningar där det tidigare flöt runt. Typ den här Europasäljaren kanske inte behöver jobba på någon arbetsplats utan utgår från hemmet eller är på resande fot. Till, som vi hade exemplet alldeles nyss.
Mm.
Men nej, nu när det allmänna rådet att jobba hemifrån är lyft så krävs det ju antingen stöd av någon form av praxis i branschen eller sådär. Men mer sannolikt är väl att man gör upp med arbetstagaren att det här tillåter vi så att säga. Och sen så frågar du, kan man kräva hemarbete? Ja, det kan man ju göra som arbetsgivare, men då får man ju göra då får man ju förhandla med berörda fackförbund. Man får ta bort de befattningarna man har kommit överens om att vi ska vara på kontoret allihopa, alltid. Och så kanske man inför en ny typ av befattningar som innebär att man jobbar hemma då. Tackar man då nej så blir man uppsagd på grund av arbetsbrist.
Det finns sätt att ändra det här. Om alla är överens är det inte svårt. Då skriver man bara om avtalet.
Ja, då gör man ju, då är ju frivillig överenskommelse så att säga. Om man vill ha ett nytt anställningsavtal. Men man kan ju också ha en policy. Det är ju det många arbetsgivare gör idag. Man har sin arbetsplats kvar sedan tidigare. Men man gör en policy som beskriver hur och under vilka förutsättningar man tillåts jobba från hemmet till exempel. Då. Mm. Det är det vanligt.
Och vad händer då juridiskt? För då blir ju mitt hem helt plötsligt också en någonting som då juridiskt står skrivet som en arbetsplats. Vi sa det i början, det här, kan det bli en driftenhet? Vad betyder det och vad innebär det att det är en driftenhet i så fall?
Ja, den är rätt klurig den frågan. Man kan säga så här att om ett företag eller en organisation behöver säga upp personal för att man vill förändra sin organisation. Det kan vara alla möjliga skäl så att säga. Men företaget eller arbetsplatsen behöver förändra sin organisation. Då ska man upprätta en turningslista så att man vet vem som ska bli uppsagd eftersom det finns den här principen då först in sist ut. Och den listan, den har tre begränsningar kan man säga i normalfallet. Det ena är ju vilket organisationsnummer man är anställd i. Och det andra är ju vilket avtalsområde man är anställd på så att säga. Oftast är det tjänsteman eller en arbetare. Och den tredje avgränsningen i den här så att säga pyramiden där, det är ju ortsbegreppet då. Alltså var, och normalt sett är det en fabrik eller ett kontor eller något sånt där, så det är ganska enkelt att inse att här hör jag hemma så att säga. Men det kan också vara ditt hem. Om du har kontor i hemmet, om du är organiserad för att vara där. Sen finns det i lagstiftningen en beskrivning att bara det faktum att man har hemmakontor innebär inte att det ska vara en egen driftsenhet så att säga. Så där är en liten ventil där kan man säga då. Så att oftast så skulle jag säga det är den situationen som uppstår idag när företag och arbetsplatser hittar på det här som nu i modernt språk kallas för hybridlösning eller hybridkontor. Så där, då är du kvar på din gamla arbetsplats, rent arbetsrättsligt, alltså vid inturning, så är det där du kommer att hänföras eftersom det är där du har din chef och det är där du lämnar in kanske rapporter och dina arbetsuppgifter och hämtar material och sånt där.
Men det är intressant ändå för att under 1,5 år nu så har väldigt många människor jobbat hemifrån och så har företag gjort lite olika. Man kanske har fått viss utrustning skickad hem till sig idag. Men rent juridiskt så har väl ganska många egentligen varit... Alltså, min fråga är så här. Vad har egentligen gällt om man jobbar hemma och, inte vet jag, tappar sin egen dator i huvudet? Har man varit skyddad då på samma sätt som om man hade varit på kontoret?
Ja, du tänkte på arbetsskadeförsäkring till exempel.
Ja, men till exempel. Mm. Eller om jag har sönder någonting. Alltså att det uppstår en kostnad på något sätt när jag jobbar hemma.
Ja, själva arbetsskadeförsäkringen den gäller som tidigare. Så att säga. Där är ingen större förändring. Så det har man inte egentligen behövt vara jätteorolig för.
Gäller den även hemma menar du?
Ja, om man utför arbete.
Okay.
Sen kan det vara mer en bevisfråga så att säga. För den gäller ju på väg till... Alltså det gäller ju i tjänsten på väg till jobbet och på väg hem från jobbet så att säga. Så att det kan ju vara en bevisfråga om det hängde ihop med jobbet eller inte.
Mm.
Och Försäkringskassans regelverk, där kom ju en dom här i våras. Det var en pappa som fick en leksaksbil slängd på sig som förstörde en tand när han satt och hemmajobbade och hade barn där hemma så att säga. Det blev avgjort till pappans fördel då, så att säga, det anses vara arbetsrelaterat.
Ja, vad intressant. Okay. Ja. Barnet slänger en leksaksbil på pappan när han jobbar hemma och då ansågs det ändå som att nej, men han var på jobbet, så då gällde försäkringar och sånt som...
Ja, det var någon tandskadeförsäkring då, så att säga, som fanns via Försäkringskassan. Då. Så det har väl fortsatt att gälla som vanligt då, egentligen.
Okej, så det har inte uppstått så många problem med vare sig ersättningar för trasig utrustning eller trasiga människor under pandemin?
Nej, jag tror inte det. Det har blivit krockar och det ska jag säga att det kan inte jag. Det får man fråga en revisor om, tänker jag. Men där det uppstår krockar, det är ju Skatteverkets syn på vad som är privata utgifter. Kontra vad en arbetstagare och kanske arbetstagarens chef tycker är arbetsrelaterat. I Sverige är vi ju rätt så snäva i vad vi tillåter så att säga i hemmet. Så kaffe, fruktkorg, möblemang och bredband och sånt där vad jag har förstått. Det kan då räknas som en förmån helt enkelt om man står för det.
Okej, som företag
det förväntas säger man ha hemma liksom.
Ja, just det. Som företaget säger så här, vi bjuder alla på wifi hemma nu eftersom ni jobbar hemma, då är det inte säkert att man får liksom rent bokföringstekniskt göra så.
Som jag har förstått det så räknas det som en förmån, för det förväntas man ha hemma. Så att säga. Mm.
Det här känner jag igen, att om det är någonting som du också använder privat så tippar det över till att tolkas som någonting som är privat. Jag som är för detta revisor, som inte jobbar med det nu. Ja.
Bra,
jag
får inte med det nu. Där, ja. Då har du
så
svaret.
Fråga inga specifika, men jag känner igen det själv att jo, men, liksom, det här köpte jag för jobbet. Ja, fast använder du den privat. Ja, så. Men då, vi kan stanna kvar, för som jag tolkar det du har beskrivit nu så låter det däremot att när någonting händer så är skyddsnätet liksom kopplat till jobbet ganska generöst. Alltså även när mitt barn då sular en leksaksbil i ansiktet på mig så skedde det på arbetstid när jag satt och arbetade men jag var hemma. Då skyddas jag. Och det tänker jag också att när vi också redan innan pandemin det här med till och från jobbet så har jag också en hjälp där. Men om vi stannar lite hemma så vet vi också att någonting som har varit problem för vissa är ju till exempel ergonomin hemma, mm. som inte är den bästa. Det är svårt att jobba ostört ergonomiskt. Mm. Och vilka, vad gäller där rent juridiskt? För att om jag då, vi har kommit överens om en hybrid arbetslösning, jag ska jobba hemma. Vad kan jag som arbetstagare kräva juridiskt av min arbetsgivare för att ha det bra hemma?
Ja, det är en bra fråga. Den är inte lätt att svara på. Så, som utgångspunkt så är arbetsmiljölagen gäller även så att säga, hemarbete. Det kan man bra liksom, ett bra avstamp att göra. Sen har inte och rår inte arbetsgivaren över ditt hem. Och du har ju skyldighet. Det faller rätt mycket på dig själv som anställd, tänker jag. Och under pandemin så har ju folk eller arbetsgivare lånat ut möblemang och sånt där för att komma undan skattefrågan och samtidigt så att uppfylla det här kanske frågan då kring en bra sittställning och sådär, fysisk arbetsmiljö. Så det är väl den lösningen som har varit. Jag tycker att vad man kan kräva skiljer sig också åt om du är anställd i hemmet, punkt. Eller om man har en policy som tillåter att du ibland får jobba hemma. Är ni med? Mm. Jag tycker det är en väldigt stor skillnad. Och har du den här policy som tillåter att jobba hemma, då tycker jag att då faller rätt mycket på den anställde själv och reda ut. Annars så kan du inte vara hemma helt enkelt. Får du vara på jobbet och utföra ditt arbete.
Men vi har gjort så här på mitt jobb att vi har haft en diskussion, vi är inte så många, vi är 15-16 stycken. Så vi har haft en diskussion, hur vill man jobba och så vidare, och så visar det sig att alla vill ha det helt flexibelt. Mm. Och då fick vi det så också. Och då sa vår arbetsgivare att vi får välja vilken som ska vara vår primära arbetsplats själva. Mm. Om det ska vara i hemmet eller på kontoret. Och då kan ju vi ställa krav på att vi ska ha den och den skärmen och så vidare, men inte på två platser. Och det tänker jag, det är väl kanske en bra lösning, eller? Mm.
Ja, det kanske det kan vara. Vad betyder primär arbetsplats då? I vilket hänseende? Är det i enlighet med anställningsavtalet och lagen om anställningsskydd, eller är det skatteverkets regelverk?
Det vet jag faktiskt inte. Men det blev ju tydligt i alla fall för oss anställda. Men jag menar, om man är ett stort företag, är det en hållbar lösning eller? Eller måste man stå för utrustning på två platser?
Alltså både... Nej, du måste inte stå för utrustning på två platser, utan det kan ju man ju ta upp i en sån policy att för dig som väljer det här att vara hemma ett visst antal timmar, dagar i månaden eller veckan, så ger vi det här och vi förväntar oss att du hanterar det här. Mm. Och vi pratade med en ergonom om det där och hennes svar var så här att det är bättre med tre olika arbetsplatser under en dag än en perfekt. Så variation var viktigare än perfektion så att säga.
Mm. Men jag tänker på en annan sak. En del företag har ju gått ut och sagt att de faktiskt bara ska jobba, eller nej, det är helt fritt tror jag. Jag tror det är Spotify som har liksom gått i bräschen där och sagt att alla får jobba precis vad de vill. Så egentligen borde vi bjuda in dem och fråga hur de har gjort med de här frågorna.
Ja, precis. Det beror på vad man har huvudkontoret också, hur man tänker. Det har man ju sett på de globala företagen att de har ju agerat olika allihopa. Ofta med liksom avstamp i den kulturen de befinner sig i, så att säga. Mm. Det är ju de faktiska omständigheterna som både arbetsrätten och rätten tittar på.
Mm. Så arbetsrätten handlar om att då dels skydda medarbetaren förstås och att sätta en gräns för vilket ansvar arbetsgivaren har. Men skattetekniskt då handlar det väl om
det här, är det lön eller inte?
Mm. Ja,
eller lite, förmån eller inte.
Just det. Precis. Mm. Så vad ska man tänka på nu om man är på en mellanstor arbetsplats där man har ganska mycket utrymme ändå liksom att bestämma tillsammans själva? Och så är man lite vilsen i det här nya. Vad tycker du är, om du ska ge så här tre eller fem viktiga punkter att tänka på?
Ja. Nej, men för det första tycker jag att man ska tänka på verksamheten. Behöver verksamheten? Vad är det verksamheten vill? Så man har börjat i den änden. Och sen så när man vet det, om det då skulle innebära till exempel en sån här hybrid lösning så får man skriva en policy, tycker jag, där man tar upp sånt som man tycker är viktigt som arbetsgivare. Man kan också fundera på hur man ska hantera arbetsmiljöansvaret, där man kan göra digitala skyddsrundor till exempel och sådär. Som, där man ser varandra och man har liksom en frågebatteri som man går igenom då och då, som man kan ge till sina chefer då, att det här behöver ni hantera med anställda då för att vi ska ha en bra arbetsmiljö. Och sen tycker jag man ska prata med sin revisor hur man ska göra för att inte trampa snett skatterättsligt, för just där, de har bara en plats, Skatteverket, där du har din utgångspunkt. Nu har jag glömt bort det korrekta juridiska skattenamnet här, men det kanske du har koll på, Ann-Sofie, men du har bara en plats du utgår ifrån.
Varje individ har bara en plats, eller?
Ja, normalt är det ju ditt kontor, men det kan också i det här, som om man kan ju också bestämma sig för att det är hemmet, så att säga. Och där finns lite överväganden där, hur vad de då tittar på när hemmet då är utgångspunkten i ditt arbete. Det var väl några av de grejerna. Och alternativet då är ju om man då vill omorganisera verksamheten av andra skäl än pandemiskäl. Alltså nu vill vi att folk jobbar hemifrån. Då ska man inte glömma bort att det är en förhandlingsfråga. Ursäkta. Att det är en förhandlingsfråga, så att man tar den med facken och att man gör en riskbedömning också. Och sen kan det ju bli det att man får ta kanske hela yrkeskategorier och säga att ja, men nu är det så här för kundtjänstmedarbetare, de ska jobba hemifrån, eller säljare, de ska jobba hemifrån. Så då är det nya anställningsavtal som gäller för dem i så fall, om man går den lite mer skarpa vägen, så att säga.
Vad har du sett? Du behöver inte ge något specifikt exempel, men ett anonymt exempel kan vi säga, där man har missat att täcka upp för det här juridiska. Man har missat att tänka igenom, så att det har verkligen uppstått ett... Ja, för det är ju, när det bara rullar på, det är ju inte då de här problemen blir viktiga. Det är ju när det blir ett problem, när någonting händer. Det kan ju vara faktiskt en olycka. Har du något exempel på en dikeskörning man verkligen ska undvika?
Ja, så jättetråkigt är ju i det, eller uppfattning jag har, det är ju sommarstugan. Ja. Man ska vara lite försiktig med den. Alltså det är ju ganska logiskt som anställd att tänka så här, ja, men nu får vi lov att jobba hemifrån. Mm. Okej. Okay. Men om jag får jobba hemifrån, varför får jag inte jobba från sommarstugan?
Mm.
Där kan man också fundera på hur långt bort acceptera i en sån här policy, om man nu skulle införa en här hybridlösning där, hur långt bort är det okej att folk befinner sig i timmar, så att säga, för det är ändå så att du ska kunna kanske ta det in för arbete på plats. Mm. Kan ju verksamheten behöva. Om jag då får vara i sommarstugan, kan man ju som anställd tänka, ja, men jag har ju en sommarstuga också i Bosnien, varför ska jag inte kunna vara där? Så att de här logiska hoppen där leder ju väldigt långt bort, och då hamnar jag i utlandsarbete, för att då ska du reda ut vilket lands lag gäller, vilket lands skattelag gäller. Det är alltså, finns ingen EU-skattelag, vi har avtal med varje land för sig. Bland annat Portugal, som du har varit prat om nu, att man kan få låg skatt på sin pension i Portugal. Det är ett EU-land. Det ser inte likadant ut i Spanien, och det ser inte likadant ut i Tyskland, och det ser inte likadant ut i Finland. Om man går utanför EU, får man lov att jobba där? Alltså, behöver man inte arbetstillstånd? Hade vi accepterat att folk kom till Sverige och satte sig och jobbade, så att säga, var jobbar man då? Var ska man betala skatt? Behöver man arbetstillstånd? Så att man får vara väldigt försiktig när man, om man ska svara på frågan om det är okej att jobba från sommarstugan om inte den finns i Sverige.
Men det här är ju intressant, för jag känner till folk som har tagit kanske ett år nu i södra Spanien, eftersom det går att jobba på annan ort. Och vad är det man ska vara orolig för? Handlar det om, som du sa, så här, pension? Får jag plötsligt pension i ett annat land, eller ska jag då betala skatt i det landet? Är det så?
Ja, vi kan testa Ann-Sofie som har ekonombakgrund här. Får man jobba ett år i Spanien, tror du?
Alltså, det är så många år sedan jag slutade det här, så jag svarar, det beror på sig, jag så här, för att ducka. Men ja, precis, för vi kommer ju in på att vi pratar... vi kommer ju in på skatt, liksom, precis, det blir ju skattelagstiftning som går ihop med det som vi... med arbets... rätten. Och, ja, precis. Att de här inne på varandras områden när det blir så här.
Mm.
Så svaret just nu är att det går inte att säga något generellt egentligen.
Nej, man får ju prata med sin revisor, tycker jag. Vad gäller?
Så att om en anställd säger att ja, men vi har den här sommarstugan i Bosnien, tror jag att du sa.
Mm. Och det gjorde jag för att det ligger utanför EU, så det blir extra krångligt.
Ja, okej.
Okay. Det är faktiskt ett vanligt misstag att för vissa av de gamla länderna i Jugoslavien hör till EU och andra gör det inte, så då missar man att det är olika regelverk.
Så det är värt att tänka på vilken världsdel och sådana saker, och att det troligen då är lättare inom EU att förflytta sig.
Där är det lättare att förflytta sig, men jag som sagt, jag är inte skatteexpert, men jag tror att i Sverige kan du vistas ett halvår, sen är du skattskyldig i Sverige.
Mm.
Så att hade det varit motsvarande spanjor som kom till Sverige under pandemin, så skulle jag gissa att det är max ett halvår, sen får man ju reda ut vad gäller.
Men nu blir jag lite nyfiken, för jag känner ju folk som är så kallade digitala nomader och kanske liksom flyttar runt lite under vintrarna framförallt, och är på någon semesterort i en annan världsdel och kanske jobbar ett tag från en segelbåt på Atlanten. Och ja, vad ska man framförallt tänka på? Är det just det här med skatt och pension, eller är det liksom hur skyddad jag är om det händer någonting? Eller är det allt?
Alltså, det är jättesvåra frågor. Skatt och pension och sjukvård och sådär.
Just det.
Allt möjligt. Ja. Och vilket landslag gäller egentligen? Alltså, det är väl en bra början.
Just det.
Så att, ja, det är svåra frågor. Så att, men jag vill helst inte uttala mig om det annat än att som arbetsgivare kan det vara klokt att låta bli och tillåta arbete från sommarstugan om inte den ligger i Sverige. Det är det som
inom Sverige är det enklare.
Ja, och sen får man fundera på hur långt bort accepterar man att folk är i rent tidsmässigt, så att säga.
Ja, det, jag tänker vi kan inte, eller du kan inte ge raka svar, men vi kan zooma in på områden som man behöver fundera på. Har vi tänkt till kring det här? För det kanske vi inte har. För att det var ett område till som jag blev väldigt nyfiken på, just därför att du har ju liksom den här juridiska hatten på dig här. Och just att det här med att man har lagt sig till med vanor och husdjur under pandemin. Och vad handlar det om? Vad är det vi behöver klura på som arbetsgivare här?
Ja, jag tror, eller har fått, och jag vet också, inte bara tror och känner och vet också, att folk har fått, som har tillåtits att jobba hemifrån eller som har blivit ombedda att jobba hemifrån, har fått mycket tid. Man har, det, alltså pendlingsvägen från sängen till datorn är ju kort. Det handlar om sekunder. Så där sparar man ju, om inte annat så sparar man ju tid där. Och det har ju gjort att vid återgången nu så förlorar man ju en del av den här tiden man tycker, eller som man har sparat in. Och en del har ju använt den tiden åt arbetsplatsen, så att säga, och jobbat mer. En del har lagt sig till med vanor och börjat studera eller och blivit, varit mer aktiva i hemsysslorna, så att säga, på ett annat sätt. Och en del har skaffat hund och häst och sådär. Och när nu då, det här, det har ju ändå pågått, jag vet inte, vad är det, typ 18 månader eller sådär, det gick innan den rekommendationen försvann. Så blir det ju, det blir en förändring nu att gå tillbaka. Och då är ju utgångspunkten, så att säga, vad har jag då, vad kan jag då kräva som arbetsgivare? Ja, du huvudregeln är att du jobbar 40 timmar i veckan på din arbetsplats med möjlighet då att addera övertidsarbete också då. Det är ju utgångspunkten. Behöver man vara ledig av olika skäl, så har ju lagstiftaren skapat en del utrymme för det. Där finns en del som har börjat fundera på att gå ner i pension, alltså pensionera sig på deltid. Det finns kollektivavtal och system för det. Vissa på rätt så många kollektivavtal. En del börjar fundera på plugga, eller de vill starta eget, eller en del kanske behöver vara mer föräldralediga. Så där, då finns det den lagstiftningen att ta till, så att säga. Om man inte hittar någon rättighet att utgå från när man söker ledighet, så kan man ju ha en arbetsgivare som accepterar det också och är snäll och säger, men det är okej, du kan jobba mindre, gå ner i tjänst eller så där. Frivilliga överenskommelser är ju som huvudregel alltid liksom, är ju okej som utgångspunkt. Men det finns ju ingen lag som hjälper dig att ta hand om din hund eller att ta hand om din häst. Eller
nej, för det är det vi är inne på nu, att många har skaffat djur av olika slag och så plötsligt så inser de att de får inte riktigt ihop tillsynen av det här djuret när de måste gå tillbaka. Men då har man ingen som helst möjlighet som arbetstagare att liksom kräva att nu har jag en hund så då behöver jag jobba hemifrån oftare.
Ja, nej, absolut inte. Det är ju tre, jag brukar få skärpa till. Det är ibland så att det är tre ställen man kan titta på. Vem ska hantera den här frågan? Är det du själv eller är det din arbetsgivare eller är det staten? Och har du själv skaffat en hund så får du själv reda ut det. Sen har jag ju varit hos väldigt många arbetsgivare där man tillåter hund på jobbet. Så det är väldigt mysigt och trevligt. Mm. Och det är ju till och med en del vårdinrättningar som har djur på jobbet för att det anses liksom vara bra för hälsan och sådär.
Så länge ingen är allergisk då?
Liksom. Exakt.
Nej, det är ju så mycket dimensioner och djup i det här. Ja.
Alltså då är det någon som säger ifrån att det där är liksom inte en trygg och säker arbetsmiljö för mig eller påverkar min hälsa, då går hunden bort.
Då går, ja, precis. Men det är så intressant för vi pratar ju, alltså det är väldigt sällan vi pratar såna här hårda frågor i vår podd, men därför tycker jag att det är väldigt bra att vi har med dig, för att du får, men så här säger faktiskt lagen kring de här bitarna, och det kan man behöva, ja, man säger ta till ibland, men jag tänker just det här att jag har använt min pendlingstid till andra saker och nu ska den knuffas in igen, att det allra skönaste är ju att kunna ha liksom en dialog kring det, men ibland så behöver man faktiskt reda ut att vad har jag faktiskt juridiskt rätt till, för att en anställning är ju ett, liksom, det är ett juridiskt, vi skriver på liksom juridiskt avtal kring någonting, och det här behöver vi komma tillbaka till, och det är framförallt när saker och ting inte, när vi blir osams eller oense och det inte funkar, det är ju inte när det rullar på som liksom, var sommarstugan ligger blir en utmaning, utan det är ju precis i de här situationerna som uppenbarligen det finns, givet inputen vi fick från dig, så finns det väldigt många arbetsgivare som faktiskt brottas med de här frågorna.
Ja, nej, men det, tack Mikael, jättebra att reda ut det här, och sen måste jag säga att jag inser själv nu när vi har ställt frågor till dig och fått svar att allting är ju inte svart eller vitt heller, men framförallt så får jag ta med mig att både arbetsgivare och arbetstagare behöver tänka till lite grann kring hur man vill ha det och sen se till att det faktiskt finns då dokumenterat i avtal och liknande. Antar jag. Det är väl det man framförallt får ta med sig. Sen kan jag tänka mig att vi ser någon typ av internationell praxis här på något, ja, 5-10 år, därför att allt fler organisationer kommer ju att ha medarbetare som sitter lite varstans faktiskt.
Ja. Ja, det är ju väldigt spännande. Det är ju, teknikutvecklingen är ju snabb. Så det är ju mycket, det är ju ingenting, det är ingenting som hindrar direkt att man sitter någon annanstans i världen med den teknikutveckling vi har, beroende, och klart beroende på vilket jobb du har också. Så att det kommer utmanas hela tiden förstås. Och det första närområdet är ju egentligen det är Norden och EU, så att säga. Det är vad som gäller där. Men om man bara tittar på EU så, som utgångspunkt, så redan där så uppstår en del klurigheter då, där man inte har löst det här sättet.
Och vissa utmaningar uppkommer när vi vill vara långt borta från varandra. Och andra utmaningar, som det här med vaccinationer, uppstår ju när vi ska vara nära varandra. Så att alla har en del att brottas med just nu. Men tusen tack för att du kom hit idag och hjälpte oss att belysa de här olika frågorna.
Ja. Men superkul att få träffa er.
Ja, jättetack. Och vi lämnar ju alltid våra lyssnare med lästips också. Vi har en samarbetspartner i motivation.se och de har många artiklar. Och det, något som berörde det här tyckte jag, det var just att en artikel om att lön och trygghet, det blir viktigare i oroliga tider. Och varför och hur är det så? Den artikeln länkar vi till från det här inlägget på vår sida.
Och med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se, Twitch Health och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och säg hej i våra inlägg. Lägg en kommentar helt enkelt så får vi hälsa på dig. Och så hörs vi om en vecka igen förstås. Ha det gott till dess.
Må så gott. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.